Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Och i dagens program lyssnar vi till Arne Söderström. Och vi säger välkommen till dig, Arne.
Hej på er Öviks sommarradio-lyssnare. Det här är Arne Söderström, han på museumet, ni vet. Som nu en stund ska vara er radiopratare. Ja, han på museumet. Ja, så blev jag oftast titulerad. Och så var det när man i telefon eller i tilltal och när det övrigt var någonting. Och på kommunväxeln skrattade de många gånger, för då kunde de ju ringa utifrån bygderna och sa det. Jag ska tala med han på museumet. Och de förstod ju vem det var frågan om. Och då kunde de säga, ja men det finns ju fler där. Ja men det är han på museumet. och så, likadant om man var ute på bygden och uppe i bygderna och sånt där, rent privat och så vidare. Så kunde det alltid, de visste vad jag hette, men då sa de, men gå och säga, är det han på museumet? Och det tog jag faktiskt som en komplimang. Det blev jättestort att jag förkroppsligade hela huset med deras innehåll och allt. Så det, ja, jag kände mig oerhört ärad att bli kallad eller hans på museumet. Ja, nu har jag ju slutat på museet och är pensionär, som ni förmodligen också märkt. För det var ju så att det var ett tag sedan jag var i farten. Men nu har jag ju fått den här vänliga inbjudan att sommarprata med om lite ditt och datt för er under någon timme här. Och kanske ni har något utbyte av det. Och det här med sommar, hör ni. Känn på ordet sommar. Det låter väl fantastiskt. Och då är det ju viktigt att vi tar vara på den också. Och även också förstår storheten i det. För det är väl meningen om man har semester att man verkligen ska njuta av den. Det kan ju vara komma någon regnskur emellanåt, men njut av årstiden. Tiden flyktar fort. Känn nu stämningen och lyssna på texten.
Oh.
Ja, alla har vi ju en historia. Och var kommer vi ifrån? Ja, det kan man ju undra. Och det här med släktforskning, det har faktiskt varit väldigt intressant för mig. Och började som ganska ung. Och min hemort, den är ju Sund i Själevad. Där min far och mor hade en villa. Det var tre bröder, en äldre som var 8 år äldre. Och jag och min tvillingbror. Far var född 1901. Och uppvuxen i Paddar, en liten stuga utanför stan här, söder om stan här. Mor var bondjänta från Sjö Sörgård i Nätra, född 1904 på en stor gård som tillhört släkten i minst 600 år, som den fortfarande delar av den gör. Min far jobbade på fabriken, det vill säga Modos Alfredshem, i Barktrumma, bullret och blåset. Han blev så småningom renseriförman där. Och jag minns många gånger ibland då han hade glömt glasögonen och man som liten skulle cykla ner dem med dem där till fabriken. Och jag glömmer aldrig hur det slamre och lotte och vart farligt före. Och så minns jag att man skulle cykla över Alfredshemsbron, så förmodligen var väl någonting som läkte ibland, för det kom som snöflingen farande. Och fick man den i ögat så svidderna. Och man förstod att undra vad den var för. Och så man vinglade över bro, över den Alfredshem, gamla Alfredshemsbron. Men vi lever ju än, vi som levde de där flingorna. Ja, min fars, morfars far var inspektor där att hitta saker och ting och få reda på. Och var chef vid sågen i Bryngeström i seklet slutet av 1700-talet, början på 1800-talet. Och bodde på herrgården som en gång fanns i Brynge. Så jag har ganska bra kännedom om vår bygds bonde- och industrihistoria och dess utveckling i stort och i smått. Kunskap jag haft stor nytta av i mitt eget jobb. Jag brukar ibland bli citerad då jag en gång i tv hade sagt någonting om att den som inte kan se bakåt har väldigt svårt att se framåt. Det var väl en egen tolkning av just det här att se, kunna se, förstå historien. För historien lär ju oss någonting. För det är ju onödigt att upprepa tidigare misstag. Och det ser jag ju på mina anfäder, på både på min mammas och pappas sida. Och historia i dess olika former, den är ju viktig. Och inte minst där vi alla ingår i naturen som vi, och där vi alla är en del av faktiskt. Och lyssna på den här, det är Povel Ramel som ska sjunga en sång som jag tycker på något vis illustrerar att även det helas stora historia också är intressant, så som han har gjort det.
Hey, gather around me everybody. Come on children, I'm gonna tell you the story of how the gammal dance came till. The birth of the gammal dance. So listen closely. Now, in the very, very beginning så var det på så vis, förstår ni, att det fanns liksom inga ljud alls. Det var bara tyst. Men så plötsligt en dag så hördes en ensam trolltrumma under det ruvande norrskenet. Dem, bock, bock, dem, bock, bock, dem, bock, bock. En uv vaknade i blåbärsbröten och protesterade. Dem, bock. Vinden stannade upp i en fjällbjörk, lyssnade och fortsatte. En gisten näverlur fångade upp låten. Alla Hälsinglands furor lärde sig susa den. Ångermanlands tallar var inte sena att ta efter. Så stöttes och blöttes av rallarhackornas slag mot en rostig räls, av timrets trillande i tennforsen, av dunket från en fäskebåt, av ljudet från skällkons skälla, av det rytmiska prasslet i höet en lördagskväll. Flöschagatta, 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 Härjedalens knotigaste nävar formade en fela, började spela och så var det hela igång. Det var en sjudande puls som alls ingen kunde kuva. Den var av trastsång, den var av suckar från fattighus. Det krökta ryggarnas knak ut i Falu koppargruva. En droppe malört, ett stänk från Avesta forsens brus. Från djupa skogen kom tripp av lodjurets tass. Skärgården bjöd på rasslande vass. Allting gick i takt, allting gick i takt. Tjusan! I en av dalarna satt en stinta och drog i spenar. Det blev ett strilom och fadderilom där bort i hink. Och upp i Lappland stod fyra lappar och tvätta renar. Och det blev jojkvaskeri, hurra, i en liten blink. Och tänker träskor som klapprar klippet till klapp. Vinden och vargen ylar i kapp. Pipet av ett knott, alltid blir det något. Tjusan! Vallare låt, rallare låt, ryck i sågen, hugg i rågen. Hackorna går, slagorna slår. Hej, 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 hej. Slurpet ifrån en smörkärna, rystande sig, istande mig, nystande sig. Spinnrocken spinner dunk, dunk, dunk. Klockan i västra ed klämtar, dängande sig, krängande sig, slängande sig, klingelittan klönk. Allt blir till en häxdans från orsa till morsa. Virvlande i kråksparks galopp. Mitt i denna smält degel brorsa vid brorsa. Hoppar små gubbar ur rävgryt och stubbar. Se tonkonstens knopp sticker åt. Nu nalkas där ett lustigt lag i tomtegråa palter. Först kommer Kalle Gunnarbo med Eberhard i hand. Därefter Olle, Johnny, Erik, Frank och andre Walter. Carl Grönstedt, Gösta Westerlund, Jack Gill och Selve Strand. Nickelharpans och fjäder lätt knäppes ut av Edith Segerstedt. Och på sin flöjt en gubbe drillar liksom Pansy, goddag och Narhan. Hör långt borta i delden spelar Gunnar Lund i välden. Där på en liten kulle skymtar ett kapell, Sigurd Ågrens kapell. I söder en gök som mest på försök gal upp sin röst, och i väst Erik Öst som bladbekrönt tråd en lätt piruett kring Stålhandskes Värmlands och tätt. Ja, hela denna trollbryggd av låtar och trallar kokades ihop till en mix. Och ur denna stjärnsmäll av skallar mot skallar som Afrodite, ur skummet det vite förlöstes nu färdig och fix. Tuttiluri om dig och tuttiluskande mig. Purim, purim, fila bort i hej. Följ i rackan, pling och spritt i lilla pippering. Tockiding och tockidong och smutt i busken lång.
Och faller alla om dig och fil.
Luskande mig. Purim, purim, fila bort i hej. Följ i rackan, pling och spritt i lilla pippiling. Toppiding och toppidong och smutt i buskan lång.
Snippelippelorum och snoppeloppelung. Tutelimpan tung och banka dinka klunkedunk. Dulderuddelina och fredderuddelup. Följ i röttan, nippetappetipp, topplung.
Tuttilurium, nej och tuttiluskande mig. Purim, purim, fila bort i hej. Följ i rackan, pritti lilla pippiling, toppiding och toppidong, smutt i buskan lång.
Trillerallri och tjotta hej, tjolamente. Sprang Filip pynta, rutet kär i blad. Flaske raske dask och titti pang, tjolamente. Sjung sprit i fall och knall i finkampong.
Och tötti luri och dig och tötti luskan är mig.
Tutti rimman, tunga banka, dinka klunkedunk.
Följ i rackan, pling och sprit i lilla pippiling.
Följ i röttan, nippetappetittong, lång.
Trillerelleri och tjotta hej, tjolamente. Sprang Filip pyntan, rutet kär i blad.
Snippelippelorum och snoppeloppelum.
Tockidin och tockidong och smutt i buskan lång.
Förfaller alla nej och fililuri om dig. Mitt i attan på dattan och snicker i vamp och svart. Håll i fejsan hej och puss i maljombo. Filipam och milipam och puckirom, pupprom.
Och tuttilurum, lej och tuttiluskan i mig.
för sen ni såg den upp, upp som en topp, så gick det till, tro mig den som ville. That's the bird, that's the bird, that's the bird, that's the bird, bird of the cookies and netops, bird of the chusan and hejsan, bird of the fadder allande, bird of the camel dance. Hey!
Ja, som jag sa, alla har vi ju en historia på ett eller annat sätt. Och jag sa ju att jag växte upp, föddes och växte upp borta i Sund. Och som liten har de berättat, andra naturligtvis, att jag var tydligen väldigt duktig att teckna, rita och måla. Och de sa att de tyckte det var väldigt knepigt att jag kanske var bara 3-4 år, så där ritade hus och ritade jag inte som andra, för de ritade så konstiga hus, men jag hade ju sett det med perspektiv, så att redan då så ritade jag på perspektiv. Och det tyckte de var väldigt knepigt. Och där innebar också att jag var ju väldigt intresserad av att rita och måla. Och jag minns, det är ju viktigt vad man får för inspiration när man är liten och ung. Och då minns jag att mamma hade en väninna som hette tant Ester från Domsjö. Hon kom och hälsade på ibland och fick sitta vid köksbordet och ha kriter. Men så säger hon, mamma heter ju Sally, hörru, har du inte något större papper? Ja, hon var liksom, ja visst, vi visste att hon hade något som hon la in. Hon hade tvättat saker och ting i linneskåp i sådana här ljusa papper som var ungefär 1 meter brett. Och så drog den här tanten ut, tror jag, 3 meter i den rånga rullen som fanns på övervån. Så tog hon ner det och så la hon ut det där på golvet. Och så fick vi ligga på golvet och rita. Och min mamma stod chockad och tittade. Och när tant Ester, hon fantiserade och jag fantiserade. Och just det här att, som jag brukar säga ibland också när man har med folk, ta ut svängen, ta ut svängen. Det är inte så trången. Och där kände jag hur jag fick ta ut svängen. Och där blev ju också att jag i 5:e klass i Svedjeholmens skola, så var det en tävling om, var en duktig lärare som jag visste inte att han hade skickat in, om hur man ska vara vänlig mot djuren. Och det var ju både för här i området, men också tydligen hela landet. Och det var över 6000 tävlande och jag vann det där. Och det var ju någonting alldeles historiskt. För tidningar kom till skolan, Svedjeholms skola. Så finns det, och det kom på första sidan i en stor bild. Och då ser man en runnen pojke som sitter med sleepover där på skolbänken. Och så står hela klassen bakför. Och så är det den målningen som jag hade gjort. Och så minns jag fick ta emot något stort pris på någon stor avslutning och sånt där. Och den är inspirerad naturligtvis. Så där har man där mitt konstintresse som gjorde att, ja, jag tyckte det var kul att hålla på. Likadant när jag var ute i bygden och tittade, så hade jag alltid teckningsblocket med mig och teckna. Och såg en gammal stol eller miljöer som jag tyckte var intressant, så tecknade jag av dem. Och det där blev ju då att många, många år efter, 73, 74, så fick jag erbjudande att ha en konstutställning i Umeå. Och det var också tillfälligheter, så det ska ni veta många gånger, det är ni ungdomar som, då det är lite problem med jobb idag, att ibland är det tillfälligheter som gör, och det var också i det här sammanhanget. Så det var, visade sig vara en av de största konstmecenaterna i Umeå. Han heter Erik Lindholm. Han hade tydligen sett någonting av mig och kom hem ut i Sund och ja, undrade om han fick titta på. Jaha, tänkte jag, vem är du då? Och sen ja, undrade han om han inte ville ha utställning i Umeå. Och det, ja, tänkte jag, det kan jag väl göra. Då fick jag ihop kanske 40 verk, och sen var det både oljor och akvareller och så vidare. Och det blev ju tydligen en enorm succé. Det såg ju bara pang, så, och folk nog kopiöst som kom och tittade. Och där blev ju att man blev inbjudna till Östersund och till Kalmar, och det svensk konst i Österled i Vasa och det ena med det andra. För jag insåg, tänkte jag, visa det först innan du kom hem och visa någonting, för det är inte jag som person, utan det är måla som var viktigt. Så där ser man tillfälligheter, hur det kan vara. Och det är precis som i historia. För 6:e klass, då fick vi, det var ju så många där slutet av 40-talet och 50-talet barn, så att vi pendlade mellan Svedjeholmen och Hörnettskolan. Och då i 6:e klass då hade jag en lärare som hette Allan Asplund, en fantastisk historielärare. Jag satt bara och gapa. och blev otroligt intresserad. Så han är den som verkligen inspirerar. Så där är det viktigt vad man har för lärare och vad man liksom, ja, på olika vis får vara med om i sin ungdom, så sätter nog säkert garanterat sina spår då man blir äldre. Så att så hesitera inte, rätt för det är så. Men det, för den skull ska man inte underskatta det här att man sköter sig bra i skolan och går ut skolan och försöker få något sådant här bra betyg. Det tror jag är nog ganska viktigt. Som jag sa, det här med hur man kan fara åt olika håll och att man ska vara öppen och receptiv. Man ska lyssna vad andra människor också har att säga och så får man försöka använda sitt eget förstånd. För att återkomma till det här med skolan, vad det kan betyda. Jag minns i Geneskolan i högstadiet, för jag gick i Geneskolan, så samlar de 7, 8, 9 och då skulle komma något som heter Fräskkvartetten. Och jag var ju inte, det var ju inte vanligt i min familj att det var någon sån typ av musik, för jag såg hur de plockade upp olika instrument och så satte de igång och jag tyckte, men så vackert, otroligt vackert. Och sen var jag lite halvfrätst för sån där typ av musik, som man kan alltid lära sig. Och likadant några, kanske ett halvår efter, så Modomsjö var ju duktig och se till att ta upp lite kulturella aktiviteter så att ja, folk i bygden fick lite kulturbildning. Och bland annat så minns jag, så fick vi på skolan inbjudan att de som ville få gå till Hörnettgården till någonting som heter opera. Och det hade ju jag ju aldrig stiftat bekantskap med. Och jag tänkte, jag frågade brorsan, ska du inte, aldrig i livet ska gå med något sånt. Så jag vågade fråga någon annan, nej, det var ingen som var intresserad av något sånt, det är konstigt. Så jag tog cykeln, jag också cyklade över till Hörnettgården, för den var ju ganska stor, det tog ju 400-600 människor och det var ju väldigt mycket folk och alla var ju oerhört mycket äldre än mig. Så jag satte mig lite diskret på en stol där och så släcktes ljuset och så gick ridån upp och så börja ouvertyr, för det hette så, det stod där i pappen att det hette ouvertyr till Così fan tutte av Mozart, så gör han det alla. Och jag bara var alldeles såld, för något så mycket vackert. Och jag såg scenografin och hur man ändrade och grejade, och jag tyckte det var någonting så otroligt fint. Så att så, och därför så blev det många gånger sen, eftersom min brorsa fortsatte att studera i Stockholm och bosatte sig också där nere med sin familj och sånt där. Så där var ned, och han var 8 år äldre, så då gick jag på Operan och Dramaten och på museer och sånt där, och fick uppleva såna här saker som man aldrig nästan fick uppleva här hemma. Men det kom i unga år om man blev intresserad. Så ibland så är det mycket slumpen som för in på olika vägar. Och, för jag tror att det är viktigt att vi människor också är öppen för att ta åt oss olika intryck och sånt där. För att i en stressad värld så kan det vara skönt att kunna koppla av med både vacker musik och tänkvärd litteratur och så vidare. Och teater och allt vad du vill. Och som sagt var det här med att det kan vara svårt då ibland att hitta sina vägar. För det har det ju varit i alla tider. Och därför så ska du höra nu vad Tommy Körberg sjunger. Och det här var för kanske 100 år och mer. Som, det här är en ung kille som går och funderar, eller en person som går och funderar på sin tillvaro.
Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Jag menar, prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag hässar mitt hö. Harvar, gnor och trälar, och till sist ska jag dö. Där fattig bonddräng in vid himmelens port, lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Går jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Så klär han på mig den mest snövita skrud. Nu säger Herren, är ditt arbete slut? Nu du fattig bonddräng, nu får du vila.
Ja, tillfälligheter. För att komma närmare in i vår tid så, och den är säkert många kom ihåg, och det var ju min entré på TV. För det var någonting helt oförhappandes oväntat. Det hade jag aldrig överhuvudtaget drömt om. För att plötsligt så ringde telefon, och då var det en som hette Gunnar Arvidsson, och det sa ju inte mig något särskilt mycket, för ja, jag hade inte tittat så mycket på TV på det sättet inte. Och han ville så hemskt gärna träffa mig. Ja, tänkte jag, vad ska han träffa mig för? Ja, han ville komma upp. Ja, tänkte jag, det får han ju komma. Och sen kom han och började prata. Och jag förstod ju, vad tänkte jag, nu börjar det lukta något konstigt här. Att ja, han skulle gärna vilja ha med mig. Ja, och jag var mycket tveksam. Tänkte jag, vadå, vad har med mig? Och han berättade att... Det var en skådespelare som hette Allan Edwall. Han skulle egentligen vara med. Men det var han som tipsade om mig. Och han sa han hade sett mig i ett sammanhang där jag stod och pratade om grejer och sånt där. Förmodligen är det Nordinger då, tror jag. Och hade sagt åt Gunnar, kolla den killen där uppe i Övik. För han tyckte det var väl lite originellt och speciellt. Ja, tänkte jag, det där, vadå? Ja, men så här, för att tänka på honom en dag, för det vet jag inte. Och ja, det gjorde jag, han åkte ju. Och då började jag tänka, men vad har jag där att göra? Och så började jag tänka på kollegor. Tänkte jag, vadå? Men så tänkte jag, men snälla någon kollegor, det är inte dem jag ska prata för. Jag ska ju prata för vanligt folk. Och tänkte jag vet ju det jag kan och det jag vet. Och det jag inte kan, det kan jag inte. Och då säger jag, det kan jag ju inte. Så tänker jag, nej, Söderström, ut på hardisen och svagisen. Håller så håller och brakar så brakar. Då behöver jag ju inte ångra sen att jag inte tog chansen. Och så tänker jag, när får vi här uppe i Norrland den där chansen att sitta varenda dag och prata ja, om vår bygd och Norrland och så vidare. Ja, tänker jag, säger vi ja. Får vi gå som ni vill då. Och så blev det. Och då var man ju känsledig så att, från museet. Och sen blev det ju så att det var ju oerhört mycket folk från den här bygden som fick vara med. Därför att jag hade ju jobbat här på bygden så att jag visste vilka människor som jag tyckte skulle passa. För Gunnar, Gunnarsson hade en liten förkärlek. Det skulle vara professorer och professorer. Och jag sa, men snälla Gunnar, alla människor är ju professorer på sitt sätt. Så inte behövde de ha en sån här fin titel inte. Och jag tror det ger oerhört mycket mer. Ja, säger du då. Han var ju så lite butter. Men han var trevlig och rolig. Kunnig. Otroligt kunnig. Så Ingrid Skrivelius som jag jobbade mycket med då också. Hon sa, Arne, du är medveten om att det är en av de största tv-personligheterna som vi har fått jobba med. Och det där blev ju att vi, från början, det tog ett något år eller så innan jag lärde känna han. För att journalisten är lite speciell, för han hade ju varit stor journalist på Kvällen och var Aftonbladet och var korrespondent i Paris och så vidare och det ena med det andra. Så att, ja, de hade lite olika maner som jag tyckte var lite konstigt ibland, men jag försökte lära en vanligt folkvett ibland. Och så. Men i alla fall så fann vi varandra väldigt bra. Vi kunde läsa, men vi bara tittade på varandra. Och sen hade han det där att man övade inte något sånt där. Utan han frågade, vad tänkte du göra och vad ska vi göra? För att vi förberedde ju då på sommaren och se vad det skulle komma. Och sen blev det ju, det var ju varenda dag under 5 veckor så var det måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och det där var i 5 veckor då på hösten och så kunde det vara 5 veckor på våren. Så det gällde att veta vad man skulle hitta på och hitta. Och det blev ju i över 250 direktsändningar minst. Och när det var som mest så var det 1500 brev per dag som 3 stycken satt och sprätta och öppna som ja, tyckte saker om ting. Man hade fel färg på slipsen och det var fel på det. Och sen undrar de hur man kunde vara så glad då världen såg ut som den var. Så det var mycket kunskiga brev ibland och mycket kom aldrig fram heller. För det var det de gallrade bort ibland också. Så att, men det var oerhört intressant och det var ju så otroligt intressanta människor man fick träffa. Kära någon, ja, man blev alldeles förvånad. Och vissa gjorde ju väldigt intryck på en. Och jag glömmer aldrig Gördi Schönberg. Hon var ju en av de stora på operan och stor sopranstämma. Och hon slog igenom då bland annat på Metropolitan som en av världens förnämsta koloratursångerskor. Och hon, Gördis var ju själv bara en vanlig plankbärardotter från Alnön. Och Sundsvallsborna, de tog aldrig henne till sitt hjärta för hon var ju bara plankbärardotter. Och det där berättade hon väldigt förtroligt för en annan om just det där att du förstår, man blev aldrig, det blev aldrig någon populär, för hon bodde ju i Stockholm. Och så, de miste ju föräldrahemmet, men det köpte hon tillbaka när hon kom in på operan och hade råd, så köpte hon tillbaka föräldrahemmet och gjorde sin sommarstuga eller sommarbostad. Den är ju jättefin, ett litet torp där, som sedan nu idag är en stipendiestiftelse till hennes minne, som där operasångare kommer upp och norrlänningar får träna sig och sjunga på höga toner och sånt där. Så att, men just det där att hon var ju bara en vanlig plankbärardotter, men hon var så stark som hon klarade av det i alla fall. Så att, och jag minns det var ju ett program som det bara växte. Det blev bara mitt under sändning. Man kände hur det blev bara bättre och bättre och bättre. För alla hade ju glömt bort henne. Det var ingen, och jag sa åt Gunnar, hon ska vara med. Så där, men kan ju inte hon bara vara gammal folkisgärningar. Men snälla du, titta, hon, då var hon ju 80 och var ju som en ung flicka ungefär. Och det blev ju också ett av de bästa programmen. Så att det, och jag minns efter programmet, då ringde Birgit Nilsson och alla möjliga, för levde människan. Och det gjorde hon ju i all välmåga. Så att, så det var också en sån där, då man satt och hörde hon berätta om hur hon hade liksom, hon var ju som sagt var Jussis favoritsångerska, motsångerska så att säga. Och ja, det där med Gunnar Arvidsson, jag glömmer aldrig, vi var ju mycket ute på bygden och for runt och så där och titta, och jag glömmer aldrig, jag tänkte, medan jag kan påverka så ska Baje med bröderna Sjöström till Flärke i Mo få vara med och visa upp sig. Och jag berättade lite om det. Sånt där ska jag inte. Ja, tänkte jag, vänta du. Jag ska nog se om jag fixar det där på vis. Och då han kom så här, då skulle man ha allting förberett. Och jag sa ingenting. Och så skulle vi ut och titta då på, ja. Vissa visste jag ju, men bröderna Sjöström så sa jag inte, för då visste jag, då skulle jag få nej. Så kör vi upp över mot Mo och sånt där, och så måste man ju svänga av vägen då. Och så här, varför svänger vi nu för? Ja, så här, de har vi skrävt av vägen längre fram här, så att därför måste vi ta en omväg. Och han tittar på mig och så såg han så här väldigt konfunderad ut, och är det där verkligen sanning? Så kör vi, och så kom vi precis till vägskedet där man upp till verkstaden och bröderna Sjöström, så att säga. Ja, nu kör vi upp till bröderna Sjöström. Och dina bröderna Sjöström, så. Ja, men så här lugn, och så tittar du så får du se. Ja. Ja, och så stannar vi. Och jag hade ju, då hade jag tack och lov, jag hade ju ringt innan till bröderna Sjöström. Men tänk jag säga Gunnar Arvidsson. Så då blir det så konstigt. Så tänk jag säga Arvidsson väldigt fort, så de hinner aldrig uppfatta vad jag säger för någonting. Och så jag sa, jag har en bekant med mig som heter, och så sa han väldigt fort. Så jag hörde, de hann inte uppfatta vad det var, för annars skulle de ju bli ställda till, så blir så konstigt alltihop. I alla fall så går vi in där, och jag ser ju, de håller ju på att greja och skära och sånt där, och en står vid en svarv där och sprutar trä, fliser nu ur och så vidare. Och så tittar de, och så, för jag har ju träffat dem många gånger, nu är de ju bossaligen borta, men i alla fall så tittar de, och så ser de Gunnar Arvidsson, och så tittar de upp och så tittar de ner. Och jag tänkte, Gunnar, stäng den där svarven som du kör bort alla fingrar. Och så tittar en på Gunnar och säger, är det du som är Arvidsson? Och Och jag har, säger Gunnar, och jag såg att det spreds en tryckt stämning i hela alltihop, eftersom det hade jag inte sagt inte. Så ja, jag tänkte vi får se hur det går. Då kom ena brodern snett strax bakom mig och så viskade han och sa, hör du Söderström, sa du inte Andersson? Nej, jag sa Arvidsson. Och så gick Gunnar då. Alltså han blev ju så fascinerad, det visste jag ju att han, precis som jag, att han kunde inte förstå hur man kunde skära de där blommorna, druvorna och sånt där med kniv och huggjärn och sånt där. Hade han ju aldrig sett. Och ja, så jag förstod ju, det här kommer, nu ska vi göra ett fantastiskt fint program, och det blev ju det också. Och så minns jag, då kom en av broden och sa, Söderström, törs vi bjuda på kaffe? Ja, tackar för det. Jaha, och så får de in och säga att Gunnar, de vill bjuda på kaffe. Alltså ska vi, ja vi, absolut, så här, vi måste göra det. Så kom vi in i det stora köket och det var ju tre gammpajker, en skötte ju lagom, så två snickrade ju då. Och det var ju missa fullt med tidningsbunter på en soffa där och lite röret. Och så var ett stort bord i mitten och Gunnar, han tittade ögonen, han var som en dröm, han bara gapade och tittade. Och så satte vi oss i bordet och så såg Gunnar, det var en sån här spiral som fångade flugor. Och det tror han inte hade sett. Så han tittade på den där, för det lätet i den flugfångaren. Och jag var ju tvungen att vika bort. Jag höll på att skratta ihjäl mig, för han var alldeles förhäxad i den där. Och så ställde de bara fram koppar utan fat och så, inga skeder utan, ja, och utan öre var en del och sånt där. Och Gunnar tittade och så vidare. Jag menar, han var ju biskopsson, så han var ju van med lite finare attiraljer. Och, men jag tänkte passa på och njut, nu får du uppleva något alldeles speciellt. Och ja, så pratade vi och så vidare och så ser jag, så kom de med, inte med en vanlig kaffepanna, utan kom ju bara med en panna och så bara bop, och bop, så går de runt och häll kaffe. Och så visste jag att Gunnar, han skulle alltid ha mjölk eller grädde eller någonting till kaffe. Så då säger jag högt, och då hör jag hur det slamrar i Farsta utanför i mjölkruk. Och det var ju tredje bjornan som skötte, för han skulle ju också ha kaffe. Mjölkproduktionen, de hade ju kossor in i lagen. Och så säger jag högt, men hörni, vad det här kaffe ska bli gott med allt det kalvdräcke. Och så pekar jag, så att inte Gunnar skulle se det, att det är han som pekar snett åt Gunnar, att han, det var han som ville ha. Så kom den här tredje bron då i blåböxen och så ställde en liten hämtad och så bonk, drog den upp locken, så ni vet det blev en speciell smäll och så skramlade den till den kedja. Och så hade den som en slev och så tog den där, som man tog av det grädda som var uppe på ytan där, och så sa han, har du, sa han, och så tjong, sa han ner i koppen. Och Gunnar, han bara rapade, satt som en, och fattade ingenting. Och jag njöt. Och så minns jag, då vi satt där, så såg jag han var så besvärad av någonting, för han hade ju ingen sked, det fanns ju inget öre på koppen eller någonting, han visste inte riktigt hur han skulle bäras åt. Och jag låtsas, nej nu ska han förklara sig själv, så jag låtsas som jag inte alls uppfattar vad han menar för någonting. Och så ser jag på diskbänken hur de där pojkarna, de visste ju inte vad skulle de bjuda på, det skulle vara någon server och döppe till alltihopa. Då ser jag, då går en av bröderna så snett bakom Gunnar, så är det en jordkällare, en stenkällare i undergolvet där. Så han går bakom och så lyfter locken ner dit och så kliver ner. Och Gunnar, han undrar var han försvann någonstans. Och så känner han med kalldragen från den källan under där. Och så ser man eftersom då kommer den brorsan upp med en sån här lång pannkakspanna, stor panna. Och där var det en sockerkaka, nybakt, eller hade väl bakt en dag, så var där nere. Och som kom först upp, och så kom en pike, en av bröderna sjö, som så stängde en lucka, så gick en lite köke. Och Gunnar satt fortfarande och visste inte riktigt hur han skulle dricka den kaffe. Men jag har ögon på diskbänken. Och jag menar, mitt hjärta bultar ju i helt gudomligt fantastiskt. För då ser jag hur pojkarna står och funderar. Ska de skära den sockerkakbiten på korta, så att den blir kortare, eller ska de ta hela långbiten? Men det var ju så fina främmande som de hade fått, som skar hela den storpanna, hela längden. Och så kom de och så bär de en av dem sockerkaka och bara lägger på bordet. Och Gunnar, han tittar sig ännu mer förvånad ut. Och så sitter vi där och han vet inte riktigt hur han ska börja, tänker jag. med en gulla. Så jag tänkte att jag bröt min egen och så döpp. Jag tänkte, titt på mig nu då, så får du väl se. Jaha, var det så man gjorde? Så det blev en otrolig upplevelse för honom. Och just det där att de visste ju inte hur generöst de skulle vilja vara. Och då tog de säkra för det osäkra. Tog hela den där sockerkaksormen som las på bordet. Och så minns jag, då skulle vi gå ut därifrån. Men då såg jag den här andra, tredje brodern, då ville han ju gärna visa lagorn. Och då visste jag att med mina sessioner som jag gjort långt, långt tidigare och min släkt och så där, gick man inte in i lagorn när man blev bjuden in i lagorn, då visste jag, då fick man inte komma in, då gjorde man bort sig. Så jag sa det, han vill vi ska gå in i lagorn. Och jag förstod precis då början och skulle säga just Gunnar, jag bara tittade på honom, tyst, säg ingenting. Och det förstod han. Så vi gick ju in i lagorn och jag gick, tänkte, nu ska han få vara inne länge här. Och det stod ju en 4 kor på en sida och 3 kor på en sida. Lugn, och de såg så trygg och lugn ut och glad och så vidare. Och gubben han pratade med dem och så vidare. Och ja, slut gick vi ut och så. och så tänkte jag, de stod alla tre, tänkte jag att Gunnar, vi måste tacka. Ja, tacka. Ja, det är klart vi måste ju tacka. Och så innan vi går, ja, så vi tackar. Och så då jag går mot, vi går mot bilen, då förstår jag. Ja, nu skulle han ju naturligtvis säga någonting åt mig. Jag tänkte, jag förstod vad han skulle säga. Så att, sätt i bil. Och så, för jag såg att de stod och lyssnade. Och så att som tur var så sa han ingenting. Utan vi, som sagt, vi dels handtackade och så tackade vi igen. Och så satt vi oss i bil. Och när jag kom in i bilen, då först han säger, men hörru Söderström, vad var det där för märkvärdigt med det där? Han till och med svor så dundrade om det. Vad tyckte han det var för märkvärdigt? Men Gunnar, sa jag, och du är journalist. Har du varit KR-jordbruk någon gång? Vadå? Ja, där öppnar du dörren så håller på korna på råmejärs. Och så får du spruta skit nu dem så de blir så nervös. Men såg du någon lyckligare kor? De såg ju otroligt lyckligt. Han gick där och pratade och strök dem och sa han, du snacka.
Du kan få en mugg kaffe av mig om du vill. Jag har gott om kaffe idag.
Gott om kaffe?
Ja.
Du ska inte snacka om gott om kaffe nu. Ja. I Brasilien nu, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan de snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe nu.
Ja, du behöver väl inte ta i sådär. Du vet ju att jag är ledsen idag.
Ja, du läser. Du läser. När Karl den 12:e blev skjuten nu utan norrmännen nu, då sörjde hela svenska folket nu. Då kan man snacka om att folk var ledsna nu. Du ska inte komma och snacka om att vara ledsen inte.
Vadå då? När jag fick en spik i foten på bygget i morse.
Spik i foten. På franska revolutionen nu. Då gjorde de processen kort med adelsmännen. Jag högg huvudet av dem så limpskiva bara. Tjock där. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten.
Och så, det är en annan sak också. Jag har just fått reda på att vi får inte ut ett öre på försäkringen på vårat sommarställe som brann upp.
Är du medveten om att det inte är 100 år sedan hela Sundsvall brann upp?
Det var väl inga sommarstugor? Var det sommarstugor?
Nej, men du! Såg du inte tv-programmet om drottning Elisabeth? Var hennes slott i Skottland? Balmoral, såg du det? 150 rum var det, stora gräsmattor, så här, ekonomibyggnader, ekar levande i otakt med tjent och grej. Där kan man snacka om en sommarstuga nu! Kommer du stickande med din jävla kolonilott? Du, har du ingen roligare att snacka om så kan du hålla käften, den saken har.
Tänk att jag har förresten något roligare att snacka om med det.
Vadå?
Jag har nämligen fått påhör. Över 3000 i månaden sammanlagt blir det från och med 1 juli. Fick du så du tyck, kanske?
Hörde du Gunnar, 3000. Jag säger bara en sak. Roger Moore, säger jag. Vet du vem Roger Moore är? Det är han som spelar helgonen på tv. Han får 15 miljoner för sin nästa tv-serie. Kommer du här och snacka om 3 000? Det är löjligt att höra lös hos han.
Vi kan i alla fall resa till på semester. Till Kanarieöarna, min fru och jag.
Du är en småborgerlig typ du. Det var jag sett från början. Liten inkrök, tänk bara då lite. Följer inte med. Du har inte sett på tv, läser inte ting. Kanarieöarna. Du har inte sett de här 3 grabbarna naturligtvis. Det står i er, förstår jag. Du har inte sett dem. Du såg inte när de startade, inte innan de åkte från Cape Kennedy, inte när de åkte runt månen och inte när de landade heller naturligtvis. Det är vad jag kallar en resare. Du, Kanarieöarna, det är bara ha, bara ha.
Jag får bara fråga. Är det tillåtet att fråga en sak?
Shoot, man, shoot!
Vart ska du resa på din semester?
Säffle, kan man få en kopp kaffe?
Ja, det där var ju en tankvärd låt. Eller låt, det var ju en fantastisk historia mellan Hasse och Tage. Men det är ju speglar på sätt och vis historien och hur det är i samhället ibland. Och vissa människor, en del människor har ju lite tendens att vad en medmänniskan säger så trycker de ner det. Och kanske medmänniskan är mycket väl så duktig som han som försöker hela tiden att klubba i huvudet på vad en man säger. Så att man får en viss tankeställare att jag tror nog man ska vara ödmjuk och sätta värde på alla människor och inte bedöma människor innan, inte utan lyssna på dem, så får man kanske en annan uppfattning. Ja, människors möten, som sagt var, det är ju det delvis det handlar om. Och många gånger har man ju märkt att de här verkligen stora människorna är ju oerhört ödmjuk, och det tycker jag är en styrka i sig. Att det är ju en god vän till mig, och det var Gösta Hägglund som jag kände mycket väl, för jag såg till att han blev ordförande i Fornminnesföreningen när vi skulle bygga upp ett museum. Vi måste ha en person som politiker och sånt där fick respekt för, så de inte gjorde som de ville inte. Och just han sa alltid: hör Arne, det är nog inte vad man är utan det är hur man är som räknas till slut. Och det är väl en del kloka människor som har sagt det före honom. Och sen minns jag en annan gång, för det hände många gånger att jag hjälpte företagare och sånt där, och då det kom utländska gäster och de hade olika gäster, vi var på notdragning och sånt där, och så ville de att jag skulle berätta om historia och sådana där saker. Och Gösta var likadant, han tog emot gäster bland annat uppe i sin stora våning på Handelsbanken. Och en gång minns jag, det var folk från Uddeholm och det var en grupp människor, och då säger Gösta: kan du vara med också, kan du säga någonting vid kaffet och sånt där? Ja, det kan jag väl. Och det var väldigt trevligt och så. Och till historien hör att Gösta hade en liten silververkstad in i sin stora våning där, för jag menar, de där Hägglunda, vad än de tog i så blev det någonting väldigt bra av det. De var ju otroligt duktiga, och där jag ville de här, hade ju hört att han var så duktig silversmed, det visste vi ju, och började surra att kan vi inte få gå in och titta, nej, sa Gösta. Och de som titulerade, de sa: hör du, säg du, sa alltid. Och jag brukar säga, här är ett exempel på att det är skillnad på bildning och utbildning också. En del kan ha utbildning men sakna fullständigt bildning. För det här sällskapet var också en ung filosofiedoktor. Och till slut så var vi inne i den lilla silververkstaden, och så säger Gösta: ja, men jag menar, portalfiguren i norrländsk industrihistoria och så vidare, med 5 000 anställda, Hägglunds och sånt där, gett många människor jobb i bygden och sånt där. Så han säger: ja, men pojkar, den har jag transformerat ner och om, för att det var ju mycket sådana maskiner som han hade, de var ju så litet där så han var ju tvungen att minska ner dem. Ja, vi visste ju, det var ju en portal i norrländsk industrihistoria, så vi tyckte fantastiskt. Men den här unge filosofidoktorn, det kan man bli på gärdsgårdar längd i Sörmland också. Så han stod och tittade på Gösta och såg så där väldigt fundersam. Hade inte gått upp vem han var. Så rätt vad det är så tittar han från gösten från fötterna upp till huvudet och sen ner tillbaka på fötterna. Och så upp till huvudet igen och så säger han, men hörru du, sa han, vad har du för utbildning? Och vi höll ju på att få en chock då vi stod där. Tänk, vad säger karn för någonting? Och Gösta såg ju på oss hur vi andra såg ut i ansiktet. Jag glömde det aldrig. Vi som var med, vi glömde aldrig. Kom aldrig glömma någonsin. Vet ni vad Gösta gör? Då klappar den här unge filosofidoktorn på axeln och säger, hör du, sa han, sexårig folkskola och intresse och engagemang. Sen var den doktorn bortkopplad hela kvällen. Ingen talade med. Han gick där och förstod att ingen, han begrep inte ens att han gjort bort sig. Och så minns jag, vi passerade Göstas stora bibliotek. Då såg han ju den där. Så då gick han dit och så sa han, hörru du, sa, det här har bland annat hjälpt mig. Och så pekade han på den enorma biblioteket. Och så, men, och så sen tänkte jag många gånger, för, och jag hoppas den där doktorn såg det där sedan. För sen gick det kanske ett, ja, kan det ha varit ett år ungefär. Nej, ja, ungefär. Då kunde man läsa i alla svenska tidningar. Till ny teknologi, hedersdoktor, hade man utsett Gösta Hägglund Örnsköldsvik. Då har man ju åstadkommit någonting. Och så nu hör jag blir ganska rörd. Jag var med om det, så det var, jag tyckte det var helt otroligt det han uttryckte. Och hans begravning, då var ju folk från hela Sveriges stora. Och då sa de, Arne, varför sa du ingenting? Och jag tänkte, nej, jag kan ju inte prata om det. Men det var många som tyckte att jag borde ha berättat den där historien. För det var så typiskt Gösta. Så att det är ju inte vad man är, utan det är precis hur man är som har någon mening här i livet. Sen kan jag ju berätta, ja, nu lever ju hon, men och det var en Margaret, den här berömda skådespelerskan i Amerika. Jag är ju god vän, men jag känner ju henne. Och det brukar man, då hon var här, då brukar man aldrig prata om. Det är så då man är, den här typen av vänner, det får, då är de inkognito, så det får inte bli någon press eller någonting, utan man säger ingenting. Men jag säger, vilken fantastisk människa. Inte att hon var hon, utan för att hennes pappa var ju Olsson ifrån, bodde ju på här i Övik och i Sörlegångers by bland annat. Och hon var väldigt mån om att, för mamma var från Jämtland och pappa härifrån och så, och för ett antal år sedan då var hon här och så ville hon vara vetasjuk, som vi säger, så nog alldeles kopiöst, och ville veta om bygden och allt, och jag hade förberett mig och vi var några stycken och så hade vi en lite mindre buss som vi får runt, och det var också så där. Då man finner varandra på en gång liksom. För att för vi hade ju hört då att de hade, någon hade ju sett att det var hon som hade klivit på flyget upp hit till Övik i Stockholm, för det var inte mer, någon skulle inte bli någon press. Så då var det ju att släppa ut sådana villospår om det var så att det var eventuellt någon människa som hade far upp till Husum, för då skulle ju vara här några dagar. Och, men så var det ju inte. Men som tur var så blev det inte något mycket av det där inte. Men vi hade en otroliga trevliga dagar. Och då ser man hon då som skådespelare. Hennes faste levde ju då, var 85 år eller sånt där. Och bodde ju här i stan. Så att det var, hon var bland annat med. Och så åkte vi runt och hon bjöd på lunch ute på Näske bland annat. Och så minns jag, så for jag, för jag visste, jag hade ju om saker och ting, och bland annat så for vi åt Nygänget, för jag visste att hennes artistbana började som hon var 12-13 år på Nygängets dansbana. Och det var ju ganska igenvuxet idag, så vi kom och så tänkte jag, så säger jag så här, kör ner till Nygänget, så jag. Ja, han körde ner. Hon tittar och undrar, var far vi någonstans? Och så plötsligt så stannar sig hon, stanna. Men det är ju Nygänget. Ja. Men hur du vet det? Jo, det vet jag. Det var ju här du började din bana. Ja, det var här jag började. Och så hon pratade väldigt bra svenska egentligen. Och sällan var det här. Och det tyckte hon ju var oerhört. Bara få se då. Och så bland annat så hade hon ju en kusin som bodde i Paddar, hade en sommarstuga, en liten enkel, och där tyckte vi var, när vi, min bror och jag var betydligt yngre, att de var hälsa på här uppe, hon, det var ju bara en enkel bord. Det var ju, stod inte mycket ut för världen. Den där sommarstugan inte. Att hon med sån stor stjärna tyckte det var roligt att hälsa på där och övernatta i den lillstuga där vi, i Paddar där vi, vid vattnet. Men, och, alltså, det är helt otroligt. Men i alla fall så åkte vi runt. Och så vill hon se då, hon frågade om själva kyrka. Ja, det är klart, det skulle vi ju titta på. Och så berättade jag då att, för vi, jag berättade att det stod en gammal, hade stått en gammal kyrka nedanför som var jättegammal. För hon hade sin man, skådespelaren Roger Smith. Och alla som ser honom känner igen honom från serier och sånt där. Och hon hela tiden sa, ah, ja, oh, we have historia. We have history here in Sweden. Och så vi ska gå rätt in i kyrkan, för det var ju bara stenar i hörnen där. Ja. Och så såg man hennes, och så berätta, här inne har dina förfäder en gång suttit också. Menar du det? Jajamän. Så berättade om höger och vänster och sånt stida och sånt där. Och så allt, och så såg hon det där korset. Var är det där? Jo, så det har suttit, ett kors som har suttit upp på taket, men kyrkan är ju riven. Den är ju medeltida från 1100-tal. 1100-tal? Ja, jo. Och så vidare. Och så såg jag, då var det bara var tyst, för då såg man det här skådet. Då kände hon i kyrkan hur det kunde ha sett ut där. Och så ville hon ju se nya kyrkan. Så då gick vi upp där då, och det var ju, den skulle nästan låsa sig, jag sa åt den där. Och då ingår man säger ingenting, för ja, för som sagt, hon gick ju väldigt blygt bakom oss allihop egentligen. Men ja, men jag ska, hörde jag, jag ska stänga nu. Ja, men jag är lite främmande. Ja, men hör du, jag vet hur man knäpper och lyser här och så vidare. Så att, ja, men kan du stanna en liten stund? Ja, så gjorde hon det. Och så gick vi in där, och så man såg att det hade hon inte varit, för det hade ju också hennes släktingar varit där då. Jag menar, innan Övik fick egen kyrka. Så då sa jag, och det här, och stod hon alldeles tyst, och stod hon bara och tittade. Men, oh, så vacker kyrka. Och ja, amerikanerna, de har ju fast tro, så att då minns jag, hon och jag följde, så mamman och var med också, de gick lite längre bak. Och då gick hon direkt fram till, det törs man kanske säga nu, så gick hon fram till altaret där, och så förde hon på knä, och sen lämnade jag henne och satt inte långt ifrån. Och då såg jag att då kom mamman fort fram där och ställde sig bredvid. Men det var ju så att föräldrarna skildes ju, men, och det var ju mest mamman. Och då törs jag väl säga nu då att jag hörde ju att där gjorde hon upp med sin mor att pappa var lika mycket värd. Det märkte jag. Så då klämde mamman upp och gick därifrån, och hon stod själv där och så vidare. Och hon, det var också en sån fantastisk upplevelse. Och likadant, då finns ju graven, den där Olssonska, det var ju en stor släkt. Den ligger alldeles in vid stora ingången till kyrkan. En stor sten där, den där Olssonska står alldeles fullt då. Och där skulle ju den här fastern som var med också ligga då, kanske fortare än man trodde. Så då minns jag, då stod hon där, vi allihop, och så ville hon vara ensam, så vi gick på sidan om. Och sen så kallade hon på sin faster, och så minns jag, vi stod ju så att vi, och det hon sa till sin faster, det var fantastiskt, för att hon nämnde någonting att nästa gång hon kom tillbaka så förstod hon att fasten skulle ligga där. Och ja, det var också sånt där. Ja, de ska vara skådespelare för sånt där. Det var så ödmjukt, fantastiskt liksom. Så att det gav ett otroligt intryck i alla fall. Och jag minns att vi var på museet. Då hade jag hade ju inte sagt någonting. Ingen visste någonting. Och då for jag upp och tänkte, ska vi få se den här skidan som är 3000 år och kärkmedlen som är 5000 år. Och den här Roger Smith var med. Och så sa den här skidan. Ja, 5000 år är kärkmedlen. 5000. Och så slog till kuppen sin, you hear, 5000 year, och så skidan och så vidare, och alldeles lyrisk liksom, och så vidare, och vet där sjukt någonting alldeles fantastiskt om historia. Och så skulle vi åka ner, och jag tänkte, jag visste ju att jag hade kollegor på museet som, ja, Viva Las Vegas och Elvis och Edmund, de visste ju precis, de skulle ju aldrig drömma om att jag sa någonting, att en av världens storstjärnor så där var i museet och jag inte sa någonting. Så jag tänkte, hon må ju ursäkta mig, för jag hade inte sagt någonting, men jag tänkte, jag tittade på klockan, de kanske har kommit tillbaka från lunchen. så att jag tryckte fel avsiktligt på hissen. Så när vi stannade, då står de i ryggen alldeles utanför hissen. Och så säger han, ja, Arne, vad skriver nu? Ja, nu har jag tryckt fel. Och så sa pojkar så här, ni kan inte hälsa på en god vän till mig? Ja, det är en magret. Och de höll ju på att svima av. och de sa, men Arne, helt otroligt. Så att, och sen for vi iväg och ja, det var mycket upplevelser vi hade. Men då ser man en stor människa. Apropå det här med att, ja, det är inte vad man är utan det är hur man är. Så att, och den är ödmjuk och inte alls förhäva sig på något sätt inte. Och det är väl det som jag skulle naturligtvis vilja avsluta med, att står man med bägge fötterna på jorden, är trygg i sig själv och så vidare, så tror jag man kan komma ganska långt. Och naturligtvis ta möjligheterna då man får det, och lyssna på andra människor också och super olika kunskaper och så där. Det blir man inte dummare av. Och nu tänker jag att ni ska få lyssna på en av mina allra största husgudar, nämligen Mozart, en av musikhistoriens största stjärnor. Och det är pianokoncert nummer 21 i C-dur, sats 2. Och så lyssna på pulsljudet. Och så sätter ni en stol och sitter lugnt och tyst och lyssna. Så ska ni få känna vilken fantastisk musik. Så med det vill jag tacka för att ni lyssnade och tack för att jag fick vara med. Trevlig sommar!
lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och vi säger tack till Arne Söderström för dagens program. Och när det gäller morgondagens sommarpratare så kommer det att vara KG Larsson. Alltså imorgon i Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. Fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195. Eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.